Hej och välkomna till What's Next. Jag är Thomas Wenström och idag är panelen samlad igen. Björn Jeffrey, vd på Good Old. Hej, hej.
Hallå, hallå.
Long time no see, måste jag säga.
Ja, det var lite länge sedan. Men nu är jag på plats i Malmö som vanligt och är glad att vara tillbaka.
Härligt. Också Joakim Jardenberg med oss, vd på Mindpark.
Jajamensan.
Och Fredrik Fass, frilansjournalist och bloggare på Bisonblogg. Hej.
Hallå, hallå.
All right, Björn. Du har slutat att vara transparent, har jag läst på din blogg.
Nej, det är väl att ta i kanske, men jag har allvarligt ifrågasatt hur bra det är för min verksamhet att vara så transparent som jag ämnade vara. Jag skulle säga att jag är väl hyfsat transparent fortfarande, men bara med de lätta grejerna.
Vad var det som var problemen då?
Alltså, egentligen var det mycket av det som var spännande, som Good Old är ett konsultföretag i princip. Så mycket av det som var spännande var sånt som hade med kunder att göra. Och det var inte riktigt mitt beslut att vara transparent med det, utan det var kundens beslut och då valde de kanske inte var det. Och alla så här potentiella saker som hände med mitt bolag liksom. Jag såg inte riktigt att det skulle komma några bra grejer av det. Så att vi hade stor bråk på morgonmötet liksom. Jag vet inte vilka bra effekter som skulle komma av det för bolaget faktiskt. Det var lite sånt. Det var lite svårt.
Joakim, du tycker att vi har gett upp lite lätt. Har jag läst på din blogg?
Ja, jag skrev ju det ikväll. Jag vet inte om Björn har hunnit läsa det. Men
jo, jag läste det faktiskt.
Det har ju bubblat upp lite grann så där på flera håll nu. Nu är det inte liksom bara Björn och jag och Soros på videoplasar som diskuterar det här med transparensen. Utan nu är det ju fler. Och då tyckte jag det var läge att följa upp. I synnerhet när jag tycker att Björn ändå är ganska negativ i sin hållning till det. Va? Så tyckte jag det var dags att försöka lyfta fram varför det är en bra sak.
Men hur löser du det då, Joakim, med när du möter kunder eller andra potentiella partners och så vidare som du kanske inte vill skylta med i dagsläget?
Alltså skillnaden för Björn som min del är att jag sitter ju mer på beställarsidan. Alltså jag är ju en av hans kunder så att säga, en av dem som kanske har lite lättare för att bestämma mig för om jag vill vara transparent med det eller inte. Och sen får leverantörerna bara tugga i sig det. Så att där finns ju en grundläggande skillnad. Men alltså jag möter ju utöver de undantagen som jag listar, alltså när vi har med börsbolag att göra eller när vi har med sådana här otäcka jurister att göra och så är det ytterst sällan som jag märker att det är någon som ber oss backa undan från transparensprylen, utan det är bara att lägga in det i kalendern och köra och se glad ut.
Och vad är nu poängen med detta?
För min och Mindparks del så handlar det ju om att som ett utvecklingsbolag och ett företag som ska försöka hålla koll på vad som är goda idéer och vad som är dåliga idéer, så är det ju oerhört nyttigt att få använda hela den här visdomen som finns ute bland alla användare för att stöta och blöta de här idéerna. Jag använder ordet sanity check ganska ofta, för det är det handlar om. Man lyfter upp en idé och så ser man lite grann hur den tas emot och Det kommer igång en dialog med folk som jag inte ens visste att jag kunde föra en dialog med, som är oerhört progressiv och jättenyttig för mig att ta.
Men gör du det? Får du verkligen respons på din kalender eller vad man nu kan följa dig någonstans?
Jag får hur mycket respons som helst. Alltså om man tittar på, vad ska man säga, utifrån de här bloggposterna som jag har lagt där jag så att säga lyfter fram vissa idéer eller ber om respons, så satte jag mig ner inför ett styrelsemöte här nyligen och räknade efter. Jag har alltså fått 250 kontakter, 250 olika kontakter med människor som jag inte överhuvudtaget hade någon som helst knytning till innan. Det där får jag jättemycket. Likadant runt kalendern, alltså inför möte med olika aktörer, så hör konkurrenterna av sig eller tidigare försmådda arbetstagare hör av sig och säger att tänk på det där och ställ den frågan, akta dig för det och så vidare. Hur bra som helst.
Och där tycker jag, där är en skillnad sagt, det som du säger, att dels är du på beställarsidan, men också att ni är ett utvecklingsbolag som är ägt av flera stora tidningar och ni har inga riktiga konkurrenter. Alltså Mindpark i sig har inga konkurrenter. Sen har ju tidningarna i sig då, där ägartitlarna har konkurrenter. Men alltså att som konsultbolag har jag jättemånga potentiella konkurrenter beroende på lite hur man vill definiera vad som är konkurrens och inte sådär. Och skillnaden av vad som skulle kunna skada mitt bolag är liksom de effekterna det skulle bli är så jättemycket större, bedömer jag, än vad det är de riskerna som ni tar i Mindpark så att säga.
Jag tror det kanske handlar lite grann om vad man förväntar sig att det ska komma ut av oss också. Men en av de tre saker jag listar som den stora poängen är att att vad ska man säga, vår hemlighet eller vår USP ligger egentligen inte i själva idéarbetet, utan det ligger mer i genomförandet. Och där är det ju ingen som direkt kan konkurrera med oss. Alltså Citygate eller MKT Media kan ju konkurrera med oss om att attrahera idéerna, men när det sen gäller genomförandet så har vi ju vår unikitet. Och det är därför jag inte ser risken lika stor som möjligheten.
All right. Det var också CIMA Innovation Day i torsdags och där var Fredrik Wass, eller hur?
Jag var där och Joakim var där också. Vi pratade inte med varandra men vi såg varandra. Det är så det funkar nu.
Hur var det då, tyckte du, Fredrik?
Alltså jag var bara där kanske 2-3 timmar max och liksom kände av stämningen. Jag tittade inte så jättemycket på föredragen utan lät de jag kände som var där få berätta hur det var egentligen.
Joakim, du var där också. Jag har läst också i din blogg att du inte var så här helt övertygad. Du är den kräsne conference-goen här i gänget.
Ja, jag är väl i alla fall den gnälligaste gubben. Nej, men alltså jag har ju skrivit en del om det som sagt. Jag tyckte väl att innovationshöjden, alltså sätter man ihop en sån här dag med hela Ola Alvarsson och Results kapacitet bakom. Alltså hade jag nog förväntat mig att det skulle vara lite mer spännande. Alltså jag satt ganska ofta och jämförde med Hubbub som jag var på i somras, var väl det, höstas. Och det var ju betydligt mer spännande saker vi fick se på scenen på Hubbub än vad vi fick se nu på CIMA Innovation Day. Och det tycker jag är lite synd när resurserna är så stora.
Vi går rakt på sak med det vi egentligen ska prata om. SF tvingar Biotider att lägga ner. Det här är ju veckans stora grej. Det är fest, tycker jag.
Jag tycker så här, äntligen har vi fått se en länkningspolicy igen. Det var så himla länge sedan man läste om en sån. Det känns som att...
Ja, finns de fortfarande?
Ja, precis. Finns de fortfarande? Och det bevisar sig att det gjorde dem.
Det sista var väl Coop som fick stryk för sin, va?
Ja, de har vi hängt ut lite. Och de balsar runt lite i bloggvärlden. All right, så var ska vi börja någonstans då? Biotider har alltså fått lägga ner eftersom de då inte längre får plocka visningstiderna från SF. För SF vill ha dem för sig själva.
Ja, vad börjar man? Det är en total katastrof. Och jag tror att de... När alla andra sitter och funderar på hur ska vi få ut vårt material och låta andra människor börja skapa med det som vi gör så att fler människor kommer till oss. När resten av internet sitter och funderar på det, då sitter SF och funderar på hur ska vi få färre människor att engagera sig med det som vi håller på med. Och jag kan se liksom att det finns en business kanske i att sälja annonser på sin sajt och liknande och att de vill ha mer och mer trafik. Men lösningen på det är ju verkligen inte att hålla människor utifrån sin verksamhet. Det är ju en jättefördel att ha en sajt som Biotider som underlättar själva biljettinköpet, vilket ändå är där affären ligger i för dem.
På deras resonemang låter det som att sajten är liksom affärsidén, liksom att det är så här SF-sajt, det är den som de ska dra in pengar på. Det blir så här jättekonstig diskussion liksom. Det känns som att det är inte det som är grejen, det är ju bioföreställningarna. Sen, ja,
jag kan tänka mig liksom att det finns en liten affär i sajten också. Den kanske potentiellt sett skulle kunna vara ganska stor, alltså man kan få annonsintäkter på det också, men samtidigt liksom... Att stimulera jag har inte sett några siffror på vad de tjänar där, men gissningsvis är det inte så mycket att det överhuvudtaget kan mäta sig med intäkterna ifrån biobiljetterna. Det borde inte vara i närheten av det, och i så fall kan man tycka att allting som stimulerar biotittande och att hitta någonting som skulle passa en bra bio skulle vara fantastiskt fördelaktigt, kan man tycka, särskilt nu när de har närmast monopol i Sverige på bio.
Sen får de väl också skapa en sajt där även djuplänkningar visar upp deras erbjudanden och hela sajtens utbud, så att säga. Det är liksom, man ska ju låta alla sidor vara första sidan på något sätt.
Det är väl också ett fall på så här att någonting kommer ovanifrån. Liksom ett stort företag tycker att det är jobbigt med mindre aktörer som går in och gör någonting som FSF själva skulle kunna gjort, fast de gör det så otroligt mycket bättre. Och det lättaste att hantera den typen av problematik är inte att rannsaka sig själv och göra en bättre sajt, utan det är att försöka stänga ner de som gör det bättre.
Har ni klickat er in på SFs länkpolicy? Annars måste vi göra det nu. För det är skojig läsning. Bland annat så står det så här: om du länkar till sf.se så ska länken till sf.se göras på ett neutralt sätt. Det är väl härligt?
Vad det innebär.
Ja, vad det innebär. Men då undrar man ju, betyder det till exempel att skriva en filmrecension som inte är så positiv för filmen? Är det då en negativ länkning till SF?
Ja, eller om du skriver en recension som är positiv, för den är inte heller neutral.
Precis. Man får inte... De har ju använt sig av sökrobotar biotider och kallar det någon slags spindel som har plockat hem de här visningstiderna. Då har de, det här måste vara skräddarsytt för att biotider inte ska kunna bedriva sin verksamhet. Endast så kallade sökrobotar eller sökspindlar från allmänna sökmotorer såsom Google, Yahoo eller MSN Search får samla in information från sf.se och ingen annan.
Ja, jag skulle så gärna vilja veta hur diskussionen går, alltså på liksom hur de tänker. Det skulle vara så härligt på något sätt att höra liksom. Den som har skrivit den här policyn.
Men såg ni inte den, en av de senare intervjuerna i Svenska Dagbladet när man följde upp det här och intervjuade Thomas Runfors? Då ställde man frågan till honom. Många kritiker anser att ni inte förstår er på internet. Vad säger du om det? Och då svarar han så här. Det kanske vi inte gör, men vi förstår vår affärsidé. Och jag är ju jävligt skeptisk, för jag tror ju fortfarande att det är lite grann så här att det är just affärsidén som man har missat, va? Man har förmodligen organisatoriskt tillsatt en snubbe som är ansvarig för sf.se och för det, alltså gjort det till ett eget litet affärsområde, och då sitter han ju med krav på sig och siffror han ska möta och så vidare, och då börjar man vackla i själva grunden i vad som är ens affärsidé, va? Då blir det inte en stödfunktion som hör hemma på ett naturligt sätt i verksamheten, utan då blir det någonting med egentligen artificiella applicerade krav. Så att jag tycker Thomas Runfors har helt fel. De har inte alls förstått sin affärsidé. De är helt lost.
Biotider har fått väldigt starkt stöd de senaste dagarna. Till exempel så har SVDs Martin Jönsson skrivit ett inlägg till deras fördel. Och DNs ledarskribent Peter Wolodarski har också skrivit om att SF är korkade. Det var väl inte det ordet han använde, men det är nog det han menar. Och det har varit fest i bloggosfären också. Det var länge sedan vi hade så här roligt.
Det är synd att biotider inte kan utnyttja den här pushen nu eftersom de inte kan använda tjänsten längre. Men
ni har väl varit inne på deras blogg, alltså behind.biotider.se, där de berättar om att de tycker själva att det här är a great moment in PR. Alltså hur de faktiskt har spelat lite grann på den här situationen mot SF för att bygga sig själv och bygga sina varumärken, så att säga. Så att de är ju inte helt tappade bakom en spårvagn, de här killarna heller. De är ju inte enbart offer, utan de är ju smarta som tusan.
Är det någon på den här bloggen som har skrivit något om hur de tänker ta sig runt det här? Alltså, finns det någon slags diskussion?
Ja, om jag ska citera dem så har de skrivit så här: "And if today was our best day as a cinema portal, today was also the day to create a wave, get some attention and maybe start a debate about the future of cinema in Sweden. There will be a next project, there will be a next time, and this was our strong statement that we will not settle for mediocre." Så att de är ju på gång, va? De använder ju nu det här som en leverage, så att säga, för att hitta på något nytt. Spännande är jag säker på.
Vi tar nästa nyhet. Nästan lika stort är att Microsoft försöker köpa Yahoo. Kanske är det så att imorgon kommer det något slags besked från styrelsen om vad som händer, men innan dess så kan vi gissa vilt. Joakim, tror du Microsoft får köpa Yahoo?
Ja, det trodde jag ju redan 2006, så det måste jag ju fortsätta tro. Man kan ju inte vika från sina spådomar, så att säga. Sen exakt vad priset blir, det återstår väl att säga. Lyckas man driva upp det från 31 som man la bud på till 40 som man har tippat på, så tycker jag bara det är trevligt. För det gör ju på något vis Yahoos roll i Microsoft starkare. Och då blir ju Microsoft svagare, vilket jag applåderar.
Som en Mac-användare, eller vem är det som pratar?
Nej, det är väl mer allmänt att jag tycker att Microsoft har väl inte varit speciellt mycket till the better of mankind, om man säger. Så att allting som kan påverka dem och försöka knuffa dem i rätt riktning, det tycker jag är positivt.
Vad är Stockholmsperspektivet då, Fredrik Wass?
Stockholmsperspektivet, ja. Jag läste ju någon, vem var det som skrev det här med varför Google och Yahoo tillsammans ändå inte blir liksom starkare än Google, det här med innovationskraften i bolagen. Samtidigt kan jag tycka så här att det är så lätt, eller det är ungefär som Facebook och MySpace, att man pratar om så här, men nu är väl MySpace dött, det är väl ingen som hänger där längre. Lite så pratar man om Microsoft, att det är så föråldrat bolag och Google är liksom kommer ta över allt ungefär. Så känns det som att, men vänta nu, liksom, Microsoft är ganska stora och ganska dominerande och har liksom många år kvar och många liksom bra tjänster och mycket bra folk liksom. Och sen så så handlar det om att för dem att ta hand om det och styra det rätt, så att säga. Så jag tycker inte att det är väldigt lätt att bara avfärda hela deras upplägg på något sätt. Och som Mac-användare och sådär, så är det klart att man själv är lite så här anti-Microsoft ibland. Men ja, jag vet inte. Ibland kan jag sakna nyanserna. Liksom. Jag kan sakna så här att man vill gärna pusha fram motståndarna liksom, till Microsoft.
Jag tycker det är intressant också i ett större perspektiv. Egentligen både biotid exemplet och det här Microsoft Yahoo, eller som man kan tycka är lite större än biotid nästan. Men att ett företag som egentligen ursprungligen sysslar med mjukvara, håller på att köpa in sig i internetbranschen, definierar sig själv som ett advertising-företag på något vis, som sysslar med liksom allting annat än vad de gjorde bara för några år sedan. Och att det här kanske öppnar ögonen för rätt många andra företag, kan man hoppas, som tänker som undrar vilken business vi är egentligen. Att vi kan inte bortse helt och hållet ifrån vad som händer på internet. Faktum är att i vissa fall så är internet numera vår primära business, och i andra fall, som i biotiderfallet, så är det någonting som påverkar vår business väldigt mycket.
När jag träffade Steve Ballmer här i höstas så var ju han verkligen så här. Han pratade ju som en underdog. Han var ju verkligen så här. Ja, nej, men sök, vi måste jaga Google, det finns inget alternativ, så sök är den viktigaste medieplattformen i framtiden, det är inget snack om att vi måste ta upp den kampen, och typ inget annat betyder någonting om vi inte kan ta den kampen liksom, eller kan komma i kamp. Så det var lite befriande, då kom jag ihåg, att höra just Microsoft utifrån ett underdog-perspektiv. Ja, det var bara det jag hade om det. Men
du fick sagt att du träffade Steve Ballmer i alla fall.
Det fick jag sagt i alla fall, och det är ju bland det viktigaste.
Undrar om han säger samma sak, om han liksom alltid kommer tillbaka till det, så här, när jag träffade Fredrik Wass.
Stim föreslår en bredbandsavgift för att komma till rätta med piratnedladdningar. Det låter som ett friskt initiativ. Fredrik, har inte du träffat Stims vd?
Jag har intervjuat honom nu i veckan, inte egentligen angående detta, utan självklart angående detta, men det jag vill få ut av honom var väl liksom, vad får han för signaler internt från upphovsmännen? Vad är det vi inte hör i den öppna debatten? Självklart är det ju så att det är väldigt få artister som vill gå ut och liksom ta ställning, så att säga, för de förlorar så mycket på det i badwill mot sina kunder då, eller sina fans. Så det är väl därför det är så tyst helt enkelt.
Men så artisterna är egentligen jävligt förbannade, men de vågar inte säga något.
Ja, många är det, och det som han beskrev det, så var det de små oetablerade artisterna, de är jätteliberala och tycker att kör ut allting liksom, det är vad, vi vill bara bli stora, och så fort de börjar bli etablerade, så fort de börjar gå bra för dem, så blir de mycket mer då vill de börja tjäna pengar på det, och då är det mycket viktigare med upphovsrätten och så här. Och det är liksom, det säger sig självt på något sätt. Men det som var roligt, som Kent Muldin sa då, han är ju fullt medveten om liksom tekniken och hur allt funkar. Liksom. Han beskrev det som att fildelning, peer-to-peer och BitTorrent är framtidens musikdistribution. Eller killer applications för framtidens musikdistribution, enligt honom. Och sen så vill ju de bara hitta... Ja, det här utspelet handlar ju om att hitta ett sätt att få in pengar på de redan befintliga tjänsterna eller teknik.
Okej, men vad tror ni om då att införa en bredbandsavgift på bredbandet?
Det känns som en väldigt svensk lösning på det. Att vi ska liksom statligt gå in och reglera det här med avgifter. Men jag kan åtminstone säga att det är åtminstone ett nytt förslag. Spelar inte på den här extremt tråkiga och polariserade diskussionen huruvida det är rätt eller fel, utan åtminstone någonting som konstaterar att okej, nu är vi här. Det här är någonting. Så jag tycker att det är en bra början åtminstone.
Jag tycker också det, att det är ändå, det är något nytt, och det är ett steg åt något håll, så att säga. Det är liksom inte bara en antingen eller diskussion, utan det är en konkret grej.
Vänta nu, hur nytt är det egentligen? Jag menar, kassettskatten är väl ingen... Är väl ingenting som ingen har hört talas om, och när man liksom förde över kassettskatten på CD och DVD-skivor, liksom de diskussionerna har varit runt det. Alltså det är ju ingenting som är nytt överhuvudtaget, utan det är en jättegammal idé som man har tagit fram och dammat av.
Är det hastigheten som är ny?
Ja, men snarare i det här sammanhanget är det åtminstone nytt. Och sen att det skulle komma upp förr eller senare, det kunde väl nästan vem som helst gissar. Men det blir lite för att dämpa den andra sidan då, att så som det dämpar den piratkopieringsdiskussionen innan, okej, men lägger vi på en avgift och så lägger vi den frågan åt sidan, och det har ändå inte löst att folk kopierar CD-skivor och gör bootleg-grejer och sånt överhuvudtaget, men det har åtminstone dämpat diskussionen.
Precis, det var ju inte meningen att det skulle lösa det heller, utan precis som med den gamla kassettskatten så handlade det ju faktiskt om att verkligen försöka tillföra artisterna medel då, alltså tillföra dem en ersättning för förlorade inkomster egentligen i den reguljära försäljningen. Problemet med att göra motsvarande grepp på nätet är att internet handlar ju om så fruktansvärt mycket mer. Alltså den gamla kassettskatten kunde man kanske någonstans motivera i att det var faktiskt i huvudsak kopierad musik som distribuerades på kassetter. Va? På nätet så är det ju så fruktansvärt mycket annat som distribueras, så att det blir ju så att säga ett problem. Va? Kommer en sån skatt någonsin att kunna bli i närheten av rättvisa överhuvudtaget? Och sen ett annat problem, det är ju att STIM är ju inte, även om de vill kanske framställa sig som det, så är det ju inte speciellt många artister som tycker att STIM är det bästa sen skivat. Så att hur som helst så skulle de kanske inte vara rätt organisation för att försöka föra artisternas talan i en sån här sak.
Att överhuvudtaget tänka nationellt i de här termerna är ju helt barockt. Liksom att lägga på nationell lagstiftning för att lösa en internationell problematik, vilket internet by default måste vara, liksom, är ju också väldigt, väldigt märkligt.
Men då är det Gispis som ska ta hand om det i så fall.
Ja, de har ju verkligen gjort jättefina framsteg på den här fronten.
Ja, men jag menar så här, det är ju ändå en global organisation som ska företräda upphovsmännen. Så jag menar, det är ju STIM fast globalt liksom.
Ja, och kolla hur bra de har skött det. Det är fantastiskt bra IFPI har gjort med det här.
Ja, men de finns ändå liksom.
Fast jag driver ju en MP3-blogg liksom. Och jag har blivit anmäld till antipiratbyrån här en dag och till polisen och hej och allt det här liksom. Och jag har blivit hotad av massa sådana jobbiga jurister. Men samtidigt får vi liksom så här, från IFPI så får vi låtar skickade till oss för att de tycker att vi är ett bra ställe för promotion. Så här är det någonting skumt går om. Alltså den ena handen vet inte vad det är.
Vadå, du har blivit anmäld, Björn?
Ja, jag vet inte, jag har inte sett om det har gått igenom, men jag fick ett brev som sa så här, eller jag fick ett mail som sa, nu har jag anmält dig till antipiratbyrån och hej och allt detta för discobell.net och som jag är med och driver.
Vem anmäler då?
Surt skivbolag i USA eller i England, jag kommer inte ihåg vilket av dem det var. Någonting sånt, och de sa att as you're in Sweden så kommer det här hamna hos antipiratbyrån och vi har kontaktat polisen och hej och för en låt som vi hade godkännande av artisten att lägga ut, men dock inte av skivbolaget, så var det som var problemet. Men jag bara så här, att det är roligt, och det händer, det kan jag leva med, liksom, det är okej. Men samtidigt så, det är kul att IFPI samtidigt tycker att vi är ett bra organ att föra ut musiken på. Att vår blogg är ett jättebra verktyg för musik-PR. Så att ena sidan så är det så här, någonting som de organisationer som företräder det här bolaget som nu anmäler mig till polisen tycker att det är kass. Och sen så andra sidan skickar mig låtar och hoppas att jag ska skriva om deras artister. Det finns någonting extremt schizofrent om detta going on här.
Ja, jag tyckte i alla fall att det var lite fräscht det här med bredbandsavgift, men det blev ju rejält sågat. Särskilt att det kom ifrån STIM, det var oväntat för mig.
Jag känner inte att jag har sågat.
Vad sa du, Björn?
Ja. Nej, men det är ju en liten skojarorganisation som sagt. Det gynnar väldigt få på ett visst sätt. Och det är framförallt ingenting som tar hänsyn till läget så som det är idag. Men jag kan tycka åtminstone att det är bättre än allting vi har hört hittills. Och sen om det är att det inte är världens fräschaste förslag i världen. Det kan jag hålla med Jocke om att det är inte så här. Det är inte så här att de stora musikhjärnorna i världen som har kommit på detta, utan det är så här ytterligare en svensk så här, kan vi inte lagstifta om detta och lägga någon skatt på det, så har vi löst det här problemet liksom. Och det är kanske inte riktigt det vi behöver.
Det som jag tyckte var uppfriskande att höra, eller som Stims vd sa till mig, det var ju just att de vill ju så långt som möjligt undvika rättsliga åtgärder. De inser också att spelet är förlorat om man ska hålla på och säga att man ska stämma folk lite dit. Det är liksom inte en väg som de överhuvudtaget ser som rimlig att gå. Och det tyckte jag var skönt att höra, för det känns som att de har ändå förstått att, precis som du säger Björn, att det här är verkligheten, det är så här det fungerar. Liksom. Vi måste börja där. Vi kan inte liksom lagstifta och sen bara skicka polisen på folk.
Lunar Works är till försäljning. Lunar Works äger Lunar Storm och communityn Bilddagboken. Bilddagboken går rätt bra, men Lunar Storm verkar ju ha sett sina bästa dagar.
De som leder det bolaget från början läste ett andra diskussion om det här. Det är ju, ja, jag vet inte om det var rätt ägare från början. Och på en annan lista så har Jocke och jag varit med och diskuterat lite huruvida vem som skulle kunna vara en bra ägare istället. Jag tyckte Jocke hade ett intressant resonemang om varför tidningar inte ska äga communities. Man kanske får lite av det.
Jocke?
Communities är inte riktigt vår cup of tea. Det är alldeles för svårt för oss att begripa oss på det. Och dessutom så är de ju väldigt, alltså de är ju snabbrörliga. Även om de grundläggande behoven bakom en community inte förändras, så tror jag att det handlar ganska mycket om flavor of the month. Alltså vad man väljer att hänga den här månaden. Och det är ingenting som funkar för oss. Det är för långt ifrån vår kärnverksamhet. Så att det man har sett av till exempel Playahead sen MTG gick in där, eller Apberget sen Västerbottenskuriren köpte upp dem, det är ju egentligen en slags desperation i att använda distributionskraften, att använda de pengarna som finns i kassakistan till att göra något vettigt. Men det blir ju inget vettigt, för att en community kan liksom inte växa top-down, utan den måste växa organiskt underifrån. Och det är inte någonting som vi fattar och begriper, så att vi har inte där att göra.
Och du menar så att användarna är för lättfotade?
Ja, alltså precis. Det måste byggas på ett annat sätt än vad de traditionella medieföretagen kan göra och begriper sig på. Va? Och det har väl visat sig också att Mörstedt heter han väl, som köpte Lunarstorm en gång i tiden från The Founders, så att säga. Va? Han har inte heller kunnat förvalta och förverkliga det. Va? Jag tror rent allmänt att det är fruktansvärt svårt att köpa in sig i ett community och försöka hitta synergier och driva det på ett annat sätt än underifrån. Jag tror vi kommer att få leva ganska länge med att vi ser communities komma och gå, så att säga. Och det är good and fine, men det är ju ingenting som man ska pumpa in en massa traditionella pengar i, tycker jag.
Jag tycker det är intressant, alltså, för det säger en del om vem kan driva en community. Alltså vem är en potentiell köpare av det här som faktiskt skulle kunna bidra med något värde, och vad är det den typen av bolag, person, organisation, vad är det den behöver tillsätta för att få Bildagboken och Lunarstorm då, eller vilka andra potentiella titlar det kan tänkas röra sig om. Alltså få dem riktigt lönsamma och bra igen. Eller Bildagboken går fortfarande rätt bra. Men går det att få liv i Lunarstorm? Och vilken typ av ägare krävs för att få det i så fall?
Exakt så. Alltså, vad är det du som ny ägare kan bring to the table som inte communityn har klarat av sig själva? Mer än då pengar, distributionskraft, marknadsföring, mediepartner och så vidare. Saker som jag är övertygad om inte funkar för en existerande community.
Vem köper Lunarstorm och Bilddagboken?
Antagligen någon som inte kan ta hand om dem, om man ska följa Jockes resonemang.
Men det ligger väl nära till hands att ett mediehus köper det, till exempel.
Både Allers och Stampen har ju shoppat i den här floran tidigare, men om det är en bra idé att köpa dem enligt det är nog för tidigt att säga. Alltså om man tittar på en grej som Apberget till exempel. Alltså Apberget blev ju inte, det var inte så att VK hade någon sån fantastisk vision om att det här är så vi ska bedriva liksom nyhetsjournalistik gentemot unga, så gå genom sociala nätverk, utan de köpte ju upp en sajt för att de själva inte lyckades nå de här ungdomarna. Och de köpte också upp en sajt för att en stiftelse, om jag förstått det rätt, som inte får gå med någon vidare vinst. Så att när de gick med vinst så sköt de över de stålarna och köpte upp en community istället. Jag menar, det här är ingen vision. Det är ingen strategi. Utan det kändes mer som att varför inte? Liksom, alla unga hänger ju där, så det kan väl lika gärna köpa. Men hade det funnits någon tanke om att sociala nätverk på framtiden, då hade man ju kanske byggt ett när det var dags, det vill säga flera år sedan.
Sen tror jag det finns en romantiserad dröm i det här också, som jag i och för sig kan uppskatta med hjärtat, men som jag med hjärnan är jävligt tveksam till, och det är att lokaltidningen tycker att när vi har ett lokalt engagemang, när vi har en lokalt förankrad sajt som har internationella ambitioner, så måste vi någonstans kroka på där, och att det är rätt sak att göra. Va? Jag är inte så säker på att det är rätt sak att göra.
Time's up. Tack Björn Jeffrey, vd på Good Old.
Tack själv.
Du bloggar på?
Jag bloggar på goodold.se/blogg/trend.
Och tack Joakim Jörgenberg, vd på Mindpark.
Tack själv.
Mindpark.se va?
Stämmer bra.
Och det var nära också med Fredrik Wass, frilansjournalist och bloggare på Bison blogg. Tack, tack.
Tackar.
Det är nu du ska säga var du har din blogg någonstans.
Bisonblogg.se.
Gå gärna med i What's Next Facebook-grupp. Nu är vi uppe i 192 medlemmar, och jag tänkte vi kunde knäcka 200-intervallet här efter den här sändningen.
Yay!
Precis. Jag heter Thomas Wenström. Vi hörs.
Förlåt. Nu knäcker vi 200 vallar. Det är så jävla roligt.
Vadå?
Det är bra.
Man måste väl ha lite mål.
Kan inte förbarma sig och gå med i min grupp? 200. Vad fan är det för mål, Thomas? Skärpning.